Kul att se er idag. Vi börjar med att sjunga psalm 197. Och om man känner för att stå upp och sjunga med, så gör gärna det. Igår så hade vi en församlingsdag där vi åkte ut till Talludden vid Tisaren. Och hade en underbar tid tillsammans. Och det var så många som var villiga att hjälpa till utan att överhuvudtaget bli tillfrågade. Och det känns så kul och det känns så bra. Och det fick mig att tänka på ett bibelord i Markus evangeliet efter att lärjungarna har vandrat till Kapernaum och de har diskuterat sinsemellan vem som är den största av dem. Och Jesus frågar dem, vad pratade ni om på vägen hit? Och de säger att de ville inte riktigt svara. Men då säger Jesus så här i vers 34 i Markus evangeliets 9:e kapitel. Om någon vill vara den första, så ska han vara den sista av alla och allas tjänare. Och det känns så bra att det finns så många här som har tagit det bibelordet till sig och har det i sitt hjärta och vill tjäna andra och varandra. Och då tänkte jag så här att det kanske är fler av er som vill tjäna men inte riktigt vet hur ni kan tjäna. Och det är okej, ni kan komma och ni kan säga att jag är jätteduktig på blockflöjt och jag skulle vilja spela blockflöjt på en gudstjänst. Då ordnar ni det. Eller vad det nu än kan vara. Jag vet inte vad alla har för slags talanger. Men ni är jättevälkomna att använda era talanger för att tjäna andra. Vad det än må vara, så ska vi hitta en lösning så att ni kan få använda era färdigheter. Låt oss be. Herre Jesus Kristus, tack för den här förmiddagen. Tack för den här Herrens dag där vi kan komma tillsammans och ha gemenskap med varandra och framförallt ha gemenskap med dig, Herre. Det är så fint att vi kan komma tillsammans så här utan att behöva oroa oss för förföljelse eller attacker eller annat ont som många kristna runt om i världen faktiskt kommer att få uppleva just den här morgonen. Vi ber över dem, Herre, att de ska kunna komma tillsammans även dem och att förföljelsen ska sluta, att de ska också kunna lova och prisa dig och ära dig, Herre, i frihet utan förföljelse. Vi ber att din ande ska komma över oss nu. Att du fyller det här rummet med din ande, Herre, och att vi bara ska känna hur fyllda vi är av din kärlek jämt emot oss. Vi ber i Jesu underbara, perfekta namn. Amen. Nu ska vi få lyssna till en bön av Nathalie.
God morgon. I'm going to pray in English. I'm not ready for Swedish yet, but jag är glad på say day to see you. Heavenly Father, we thank you for your grace. Thank you because you show us love and mercy every morning, and today is a new day to experience your love, to experience your greatness, your majesty. And I want to pray upon the Church of Kumla. I want to pray your church in general, but especially I want to pray for Filska Cherka, and I want to pray for all the families. I know there is a battle, so the enemy wants to destroy families, and I want to pray that you will bring families together. I pray for those parents that are hearing, because there might be some struggle with their kids. I pray for those couples that are struggling because there might be some differences, issues. I pray because you are good and because you love that we are a family, and I know that you want to keep us together. I pray that you will open our eyes to see more of you, God, to seek your face as a whole family. I pray that there will be more communion among us. I pray that you will just give us your joy and your presence every day. I want to pray, God, also for those who are struggling with difficult situations, emotional, in their health. I pray, God, because I know you can hear us and you are not just walking away from our brokenness, but you are here to help us. And I pray that you will open your eyes, God, and embrace us in your arms and bring joy and comfort for those who are hurt. I pray for those who are broken. I pray for those who are maybe with a big smile outside and their heart, it's sad, God. I pray that you will bring healing to your church so that we can be the light of the world. I pray that our families grow stronger, God. I pray that you will protect every family, every couple, God, that nobody will interfere, that we will walk with you, God. I pray for our children. I pray that their minds, their hearts will be protected from the enemy, from the deceiver, that the lies of the devil won't come and won't affect them, but they will know your truth. I pray that they will experience your love, no matter how younger they are. I pray that they will go get to know you and they will make that decision of walking with you. I pray for every single person that is here. I pray for those who are not here, no matter the circumstance. I pray that you will bless your church, God, that you will show us your mercy, and that we will get to know you more, God. In the middle of the trials, in the middle of difficult situations, that we will experience who you are and the way that you loved us. Thank you for Jesus and his sacrifice. Thank you because you have cleaned us from our sins, because we are saved by grace. I pray that our identity will be based on who you say we are, God. We are your children, not on the commands of the world, not on the commands of society, that those status do not matter, but what really matters is what you say of us. I pray that our identity as your children will be strong, that we will continue walking forward, trusting you, God. Give us that faith to walk with you and for you and to serve you and serve others. We want to be the salt. We want to be the light of the world, God. But we need you. We need your presence. We need your joy. We need your revival in our hearts, that we will yearn from you, God. That we will seek your face, knowing that you are the only hope for the church, not only here in Sweden, but around the world, in Ukraine, God, in those countries that maybe are forgotten, those little towns that are forgotten, even here, God, in Sweden, those people that have been forgotten, I pray that you will show them your love, and we as a church, we can be those instruments. We want to be your hands. We want to be your feet. We want to be those who lift up others. We want to walk together as an army, trusting you, God, and knowing that you have called us yours, that you know us from the beginning. Before we were born, you knew us. And we want to walk with you, trusting that you are in control of everything, of our future, our circumstances, don't matter if we trust you and if you walk with us. Thank you, God, because you are faithful and because your ears are open to our prayers. Thank you, Holy Spirit, because you intercede for us. Thank you, Jesus, because you have loved us in a way that you gave your own life. Help us. Help us to walk with you and to fix our eyes on you and not on others. In Jesus' name I pray. Amen.
Och nu kommer vi få ett jättefint extra inslag här som dök upp på morgonen. Vi kommer få höra till en sång.
Jag ska inte sjunga. Vi kom på till barnkyrkan idag att det var jättelänge sedan som vi körde våran låt. Och nu tyckte vi att nu passar det att det är fest när vi är tillsammans. På barnkyrkan så har vi nu några gånger försökt fokusera på vad hände efter att Jesus hade dött och uppstått. Det är så lätt att vi hamnar där och så slutar det där. Det här var 2000 år sedan. Och vi går ju framåt hela tiden. Och ibland är det svårt att fatta. Ena sekunden dör Jesus och vi firar påsk. Sen går det ett tag och så rider han in i Jerusalem. Och man, hur hänger det här ihop? Det är ju, vi blandar och men det är ju traditioner. Men det är inte så lätt att liksom få tidsspannet när man är yngre. Vi har tittat på en kille som faktiskt var helt motståndare mot det här med att Jesus kom till jorden. Att Jesus var den som skulle hjälpa till. Att Jesus var Messias. Och det är ju Paulus. Och Paulus, han var ute och hade mission. Och mission är inte bara att åka till ett annat land. Mission är att vara sänd av Gud. På lekplatsen, i skolan, på arbetet. Vi har... Förra veckan så pratade vi om när Paulus åkte båt och det var en storm. Och Paulus fick hjälp av Gud att de inte drunkna i Medelhavet. Trots att han visste att det, man åker inte båt på Medelhavet i oktober för då är det storm. Nu ska vi fortsätta med några andra kompisar som Paulus hade med sig. En av dem står för uppmuntrare. En annan står för lagarbete. Och det var väl lite det som vi hade igår som, nu tappar jag helt namnet, Robin pratade lite om att vi behövs allihopa. Är man många tillsammans så behövs det, ja det behövs någon som är liksom som styr. Men det behövs någon som puffar, bra där, kom igen, gör det här. Och det behövs någon som ser till så att det liksom går framåt. Och redan i Bibeln så står det om att ja, vi behövs för olika saker. Och det är så lätt att liksom stirra bara den som är överst, den där är vi. Nej, vi behövs allihopa för olika saker. För att uppmuntra, för att puffa, för att föra laget framåt. Och det här använder man sig av idag när man har ledarskapsutbildningar. Att man har lagarbetare, man har en uppmuntrare, man har någon som är sekreterare. Så att man får olika uppgifter. Det är jättepoppis nu inom den här utbildningarna som många chefer och så går. Vi har det redan i Bibeln 2000 år sedan. Yes. Nu kör vi igång med våran barnkyrka-låt. Det är fest när vi är tillsammans. Upp och stå!
Wow, tack för det. Nu fick vi lite morgongympa också. Vad härligt. Ja, och för er som inte kan engelska så tänkte jag bara lite snabbt sammanfatta Nathalies bön. Och det var ju att i princip sa hon att vi måste förlita oss på Jesus och att han är med oss vad som än händer. Och att det som händer runt omkring, det som händer i världen, det ska inte påverka oss. Jesus är den som bör påverka oss allra, allra starkast. Okej, ja, då har barnen gått iväg till barnkyrkan och då tänkte jag pålysa lite. Tisdag den 17 maj så har vi som vanligt öppen mötesplats. Allihopa är välkomna. Onsdag är bibelstudium klockan 19 här i Fyrsta kyrkan. Och på torsdag, då händer det någonting speciellt. Då är det gemenskapsträffarnas vårutflykt. Och då står det så här på informationsbladet. Samling vid Johanneskyrkan 13.00, 13.10 i Fylsta kyrkan. Vi reser mot Sköllerska kyrkor, testar Radby och Brännakällan nere vid Kungshögarna. Servering i Askers baptistkapell med kaffe, smörgås och kaka. Och där får vi besök av en hemlig gäst. Man ska anmäla sig senast den 12 maj och det har en kostnad på 150 kronor, betalas kontant. De här informationslapparna ligger ute i församlingsvåningen. Så om ni vill ta en sån, om ni vill vara med, så finns det ett nummer där till en Inger Sandberg som man ska anmäla sig till. Och nästa söndag så är det missionsgudstjänst här. Och då ska vi få lyssna till våra nya missionärer till Brasilien, Marcus och Andrea. Det var pålysningarna jag hade nu. Ska vi få lyssna till psalm 278 och då finns det även tillfälle att ge en gåva till församlingen. Och efter det så kommer vi få lyssna till ett bibelord som jag har bett Elsa att läsa. Men nu sjunger vi psalm 278, Tag min hand.
Jag ska läsa från Josua kapitel 6, vers 12-20. Nästa morgon var Josua tidigt uppe. Prästerna lyfte upp Herrens ark. Och de sju prästerna som bar de sju värdeshornen gick framför Herrens ark och stötte hela tiden i honom, eller i hornen. Krigarna gick framför dem och efter truppen följde bakom Herrens ark och hela tiden stötte man i hornen. De tågade runt staden ett varv denna andra dag och återvände där efter till lägret. Så gjorde de 6 dagar. Den sjunde dagen var de uppe i gryningen och tågade på samma sätt runt staden. 7 varv. Endast den dagen tågade de 7 varv runt staden. På 7:e varvet stötte prästerna i hornen. Josua sa det till folket. Hör här, hy här, skri. Herren ger er staden. Staden och allt som finns i den ska vigas åt förintelsen och tillhöra Herren. Bara Rachav, skökan, ska få leva. Hon som och det som hon är hos henne i huset eftersom hon gömde männen som vi sände ut. Akta er för det som vi vikt åt förintelse så att ni inte frestas att ta av det. Då viger ni också Israels läger åt förintelse och drar olycka över Israel. Allt silver och guld och alla föremål av koppar och järn ska helgas åt Herren och föras till Herrens skattkammare. Nu höjde folket här skri och man stötte i hornen. När folket hörde hornstöten höjde det väldigt här skri och murarna störtade samman så var det var och en kunde gå rakt in. Så intog det staden.
Hej. Nu är det tid att tillbe. Står det på mitt papper här. Så då gör vi det, tycker jag. Och jag vill uppmana dig som sitter hemma och du som är med här i gudstjänsten också att idag kan man ta nya kliv och lära känna Herren på ett nytt sätt också. Och man kan be om förlåtelse för saker som man känner ligger och gnager. Och sådär, vi är människor. Det är så det är. Vi lever ett liv. Och just när jag tänker på lovsång så tänker jag mycket på tacksamhet. Jag är ganska tacksam och glad över att jag får ha det så här som jag har det. Att man har en familj och man har en församling. Man har ett jobb och så där också. Och att man har en relation med Jesus. Att han alltid är vid min sida. Så därför tycker jag att det är väldigt gott att sjunga lovsång. Jag vill gärna sjunga och ära honom. Och det är mycket bättre när man gör det tillsammans med andra, tycker jag. Som vi ska göra nu.
Kom. Nu är det tid att tillbe. Kom. Nu är det tid att lova Gud. Kom. Kom som du är och tillbe. Kom som du är inför vår Gud. Kom.
En gång till från början.
Kom. Nu är det tid att tillbe. Kom. Nu är det tid att lova Gud. Kom som du är och tillbe. Kom som du är inför vår Gud. Snart ska alla tungor bekänna dig Gud. Snart ska alla knän böja sig. Men redan här och nu vill vi hänge oss och tillbe dig, vår Gud. För snart ska alla tungor bekänna dig Gud. Snart ska alla knän böja sig. Men redan här och nu vill vi hänge oss och tillbe dig, vår Gud. För kom, nu är det tid att tillbe. Kom, nu är det tid att lova Gud. Kom, kom som du är och tillbe. Kom, kom som du är inför. Endast av nåd får vi komma. Endast din nåd ger oss liv. Ej genom något vi kan göra. Endast din nåd ger oss liv. In i din närhet du kan. Yeah.
Tack Jesus för att du är här, Herre. Tack för att du hör vårt innersta hjärtas bön, Jesus. Tack för att du möter oss var och en. Precis där vi är just nu, Jesus. Tack, gör ditt verk i oss, Jesus. Hjälp oss att gå den stigen som du har lagt för oss, Herre. Var med oss, Jesus. Jag ber om det. I Jesu namn. Amen.
Amen. Så nu har vi kommit till den andra predikan i den här predikoserien om kvinnorna i Jesu släktträd. Förra gången så pratade vi om en sonhustru som klädde ut sig till prostituerad och blev gravid med sin svärfar. Och denna svärfar var ingen annan än stamfadern, Juda. Judas stam som är den kommande Messias stam. En historia som är full av svek. Och det är en historia som är alldeles, alldeles operfekt. Den är inte perfekt överhuvudtaget. Inte ens stamfadern Juda var perfekt. Och det är våran Messias stam. Det är en förfader till våran Messias. Och om inte han var perfekt så behöver inte vi heller vara perfekta. Tack och lov för det. Men idag är det inte någon som klär ut sig till prostituerad. Idag ska vi prata om en faktiskt prostituerad. Och den här historien har spioneri, svek, mysterium, risktaganden. Det låter nästan som en beskrivning av en modern thriller. Men bäst av allt så innehåller den här predikan personer som blir omvända av evangeliet. Personer som vänder sitt gamla liv ryggen och tar upp sitt kors och följer Jesus. Vi kommer också att få läsa om något som har ett stort värde för oss. Nämligen hur man kan leva troget i ett trolöst land. Det var vår lärare idag kommer att lära oss. Och vår lärare idag heter Rahab. Skulle jag kunna få lite bild? Så ja. Och nu ska vi läsa om när Josua då sänder ut de här spionerna som vi fick höra om tidigare. Till Jeriko. Och Jeriko som för övrigt är den äldsta ständigt bebodda staden i världen. Jag läser från Josua kapitel 2 och jag börjar i vers nummer 1. Josua, Nuns son, sände i hemlighet ut två spejare från Sittim och sade: gå och undersök landet och särskilt Jeriko. De gav sig iväg och kom in i ett hus där det bodde en prostituerad vid namn Rahab. Och där lade det sig att vila. Men det berättades för kungen i Jeriko: i natt har några israelitiska män kommit hit för att utforska landet. Då sände kungen i Jeriko bud till Rahab och sade: lämna ut männen som kom till dig och tog in i ditt hus. De har kommit för att utforska hela landet. Men kvinnan tog de båda männen och gömde dem. Sedan sa hon: ja, männen kom till mig, men jag visste inte varifrån de kom. Och när porten skulle stängas i skymningen gick männen ut. Och jag vet inte vart det tog vägen. Skynda er efter dem så får ni tag i dem. Men hon hade fört dem upp på taket och gömt dem under linskälkar som hon hade utbredda på taket. Männen skyndade efter dem på vägen till Jordan mot vadställena. Och så snart förföljarna hade gett sig av stängdes stadsporten. Men innan spejarna hade lagt sig gick hon upp till den på taket och sade: jag vet att Herren har gett er det här landet. Vi har gripits av skräck för er och landets alla invånare bävar för er. Vi har hört hur Herren lät Röda havets vatten torka bort framför er när ni drog ut ur Egypten. Och vad ni gjorde mot Sichon och Og, amorenas båda kungar på andra sidan Jordan, hur ni vigde dem åt förintelse. När vi hörde det försvann vårt mod Och nu kommer ingen kraft att stå emot er, för Herren er Gud är Gud uppe i himlen och nere på jorden. Lova mig därför med ed vid Herren, eftersom jag har visat barmhärtighet mot er, så ska också ni visa barmhärtighet mot min fars hus. Ge mig ett säkert tecken på det. Låt min far, min mor, mina bröder och mina systrar och alla som tillhör dem leva och rädda våra liv från döden. Männen sade till henne, med vårt eget liv svarar vi för ert. Bara ni inte förråder vårt ärende. När Herren ger oss landet ska vi visa nåd och trofasthet mot dig. Då släppte hon ner dem genom fönstret med ett rep. Hennes hus var en del av stadsmuren, så hon bodde i själva muren. Hon sade till dem, gå upp i bergen så att era förföljare inte träffar på er. Håll er gömda där i 3 dagar tills era förföljare har kommit tillbaka. Sedan kan ni fortsätta er färd. Och männen sade till henne, vi är fria från eden du tog av oss ifall du inte, när vi kommer in i landet, binder det här röda snöret i fönstret där du släppte ner oss. Och likaså, ifall du inte har din far, din mor, dina bröder och alla som tillhör din fars hus samlade hemma hos dig. Om någon går ut genom dörren till ditt hus ska hans blod komma över hans eget huvud och vi är utan skuld. Men om någon bär hand på en av dem som är med dig inne i huset ska dennes blod komma över vårt huvud. Men om du förråder vårt ärende är vi fria från eden som du tog av oss. Hon svarade, som ni har sagt ska det bli. Så sände hon iväg dem och gav sig av. Och det gav sig av. Och hon band det röda snöret i fönstret. Gräset vissnar, blomman faller av. Men vår Guds ord består för evigt. Vi ber. Herre, vilken fängslande historia full av frågor. Det är en historia som är så mycket mer än ett manus till en thriller. Vi vet att ditt ord är levande och aktivt. Vi vet att ditt ord når oss och att det gör så att vi vill vara med dig. Det gör så att vi vill ändra på oss. Vi ber dig att ge oss din ande. Ta bort alla distraktioner från oss. Vi ber att du öppnar din tjänares hjärta. Tala till oss, Herre. Så att vi kan ge dig all ära, all lov. Så att vi kan prisa dig, vår Gud, oavsett våra omständigheter. Vi ber i Jesu namn. Amen. Ja. Är det någon som vet hur man lever troget i ett trolöst land? Jag tänker mig att det kanske inte är det samtalsämnet som ligger högst upp på agendan vid middagsbordet. Så när jag satt mig och förberedde den här predikan i veckan så slog det mig att om någon skulle kunna lära oss hur det är att leva i ett troget land så kanske det bör vara Mose eller Josua eller kung David, eller rent av hans son Salomo som var så väldigt vis. Någon av dem skulle nog kunna lära oss ett och annat hur det är att leva troget i ett trolöst land. Men så är det inte idag, eller hur? Det är ju Rahab som är vår lärare den här förmiddagen. Rahab, en kananeisk prostituerad, är vår lärare i ämnet hur man lever troget i ett trolöst land. Och är inte det häpnadsväckande? Det här, det är vad Rahab har att lära oss i förmiddag om att leva troget i ett trolöst land. Vi har ingen anledning att berömma oss själva. Vi har ingen anledning att sitta vid sidlinjen och vi har ingen anledning att fly. Ni som känner mig vet att jag gillar att kolla på fotboll och mitt favoritlag är ju tyvärr kanske man får säga idag Arsenal FC. Går inte jättebra, men imorgon så ska de spela mot Newcastle och om allt som går enligt plan så kommer i alla fall minst en spelare i Arsenal att göra ett mål. Och efter att han har gjort det här målet så kommer han förmodligen springa ut mot hörnflaggan och göra någon slags målgest. Och beroende på vem som har gjort målet så kan målgesten se lite olika ut. Kanske gör en frivolt, kanske en sån där knäglidning ni vet på gräset. Eller så kanske han slår sig över bröstet Eller peka med båda tummarna på efternamnet bak på tröjan så där. Och säga bara, titta på mig, titta vad bra jag är. Och är det inte just det innebär att berömma sig? Titta på mig, titta vad duktig jag är. Va? Har ni sett? Såg ni målet jag gjorde? Jag är ju en fantastisk person, fantastisk spelare. Rahab, hon har absolut ingen anledning att berömma sig. Eller vad säger ni? Vad jobbar hon med? Hon är prostituerad. Hon driver en bordell. Det var ingen slump som tog spionerna till den här bordellen. Det var Gud. Och det är ganska tydligt att de har lyckats hitta den enda personen i hela Jeriko som faktiskt har mött Herren. Varför har då Herren gett sig till känna för en prostituerad? Varför inte till kungen själv eller till en mäktig krigare eller någon annan som kan störta riket från insidan, inifrån? Kan man fråga sig. Jag kan berätta en historia som jag upplevde här. Det var en kvinna som kom in hit för ett par månader sedan. Vi hade just avslutat vår gudstjänst. Vi satt i församlingsvåningen och fikade. Det kommer in en kvinna och frågar efter en pastor. Jag sätter mig ner med henne och frågar om hon vill ha fika. Hon tackar nej, men jag ser på henne att hon är rätt sliten. Så jag insisterar. Och säger, nej men det är pinsamt. Jag är inte med här. Jag är inte medlem här. Jag känner ingen här. Jag vill inte ha någon fika. Så men jag hämtar fika åt dig. Så jag hämtade lite fika åt henne. En kopp kaffe, ett par smörgåsar, en bulle. Och vi pratade ett litet tag. Och hon ville ha hjälp. Hon har ingenstans att bo. Hon har drogproblem. Och hon har 4 barn som alla har blivit omhändertagna. Och jag vet inte om ni vet, men i den världen av droger och misär så är det jättelätt och jättevanligt att just kvinnor blir hemskt utsatta. Och att de prostituerar sig själva för att få tag på droger. Jag vet inte om den här kvinnan har gjort det. Men chanserna säger att så är det. Och jag har sett henne driva omkring här i Kumla. Hon är inte från Kumla, hon har nyligen flyttat hit, sa hon. Men jag har sett henne driva omkring här efter det. Och hon har inte känt igen mig, hon har inte ens givit mig en blick. Så en dag såg jag henne utanför biblioteket. Och jag frågade, känner du igen mig? Så nej, jag gör inte det. Så jag, okej, men jag är pastor i kyrkan här bakom på baksidan. Du kom in där en dag och bad om hjälp. Kommer du ihåg det? Ja, men det kommer jag ihåg. Och så gick jag in på bibliotekscaféet och köpte en kaffe till henne. Så pratade vi en stund. Och sen sa jag att du är alltid välkommen in till Fylsta kyrkan. Det spelar ingen roll i vilket tillstånd du är. Du är alltid välkommen. Och du och jag, vi är inte bättre än den där kvinnan. Och vi är inte bättre än den prostituerade Rahab. Om vi läser i profeten, om vi läser från Jeremia 3, där Gud säger till sitt folk hur lätt det vänder Herren ryggen och hur lätt det vänder sig till avgudar. Avgudar som självtillfredsställelse, lättja rikedom. Avgudar såsom kändiskap och bekvämlighet. När vi låter sådana avgudar få övertaget över oss så är våra hjärtan långt ifrån där de bör vara. Men det blir mycket värre än så. Paulus säger i Efesierbrevets 2 kapitel att vi är döda. Döda i våra överträdelser och synder. Och att vi till och med följer den onde och att vi är vredens barn. Det är ju hemskt att höra om sig själv. Och det är ingenting att vi bör ta lätt på. Men säger Paulus, Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek. Även när vi ännu var döda genom våra överträdelser har han gjort oss levande med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Och Paulus fortsätter i vers 8 och 9. Av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen ska berömma sig. För att ingen ska berömma sig och säga att jag är bättre än henne. Rahab har ingen anledning att berömma sig. Du och jag har ingen anledning att berömma oss. Vi har mottagit en gåva från Gud. Det har inget att göra med vem vi är eller vad vi har gjort, hur mycket pengar vi tjänar, hur bra vi är i skolan, hur duktig vi är på jobbet, vilket företag vi jobbar på, vilken bil vi kör. Det har ingenting att göra med oss, men det har allt att göra med Gud. Titta vad det står i Hebreerbrevet 11:31. Genom tron slapp den prostituerade Rahab att gå under med dem som inte trodde, eftersom hon välkomnade spejarna som vänner. Genom tron. Rahab hade ingen anledning att berömma sig. Rahab har heller ingen anledning att sitta vid sidlinjen i inaktivitet nu när hon känner Herren och har blivit räddad av honom. För i höst är det 505 år sedan en man kom med hammare och spik och en lång lista av nästan 100 teser skrivna med vad jag tänker mig är en väldigt, väldigt fin skrivstil. Han tog sin hammare och spik och han fästade den här listan av de 95 teserna på dörren på Alla helgons kyrka i Wittenberg i Tyskland. Vet ni vem jag talar om? Ja, Martin Luther, korrekt. Varför spikade han upp de här 95 teserna på kyrkdörren? Därför att Martin Luther var trött och less. Han var less på att sitta vid sidlinjen när ett falskt evangelium predikades i kyrkorna. Han tog en risk. Och den risken fick han exkommunicerad från kyrkan. Han blev utslängd från kyrkan. Och att leva troget i ett trolöst land innebär att ta risker. Rahab, hon tog en jätterisk när hon ljög för kungens vakter och gömde spionerna. Vad tror ni hade hänt om vakterna sa att nej, vi tror inte på det, vi vill komma in här och titta? Rahab hade blivit avrättad. Hon tog en risk när hon lät spionerna klättra ner på ett rep genom hennes fönster. Vem som helst kunde ha sett det. Hon tog en risk när hon litade på spionernas ord. När de sa att de inte ska döda henne när de förgör resten av staden. Rahab var inte som Tamar. Kommer ni ihåg Tamar? Hon sa till Juda, men ge mig din stav och signetring. Så hon hade i alla fall pant. Rahab tog in pant. Hon litade på vad de sa. Jätterisk. Tar vi risker för Herrens skull? Eller sitter vi vid sidlinjen? Om jag kollar på mig själv, uppfostrar jag mina barn att ta risker? Uppfostrar vi som församling, som kyrka, som Kristi kropp, nästa generation att ta risker för Guds rike? Om jag kunde planera mina barns framtid som jag ofta önskar att jag kunde, så tänker jag så här att ja, men de ska ha en säker och fin barndom, ingenting ont ska hända, de ska få en bra utbildning så att de sedan kan ta ett bra jobb på ett fint företag och gifta sig med någon som är ganska lik mig men inte riktigt lika dålig som mig. Men ibland tänker jag också så här, att de kanske inte har något jobb, att de måste samla in pengar från olika församlingar och andra bröder och systrar i Herren för att ta sig ut i djungeln någonstans och predika evangeliet till någon onådd grupp av människor och att översätta Bibeln till deras inhemska språk. Och om fel människor får tag på dem så är deras liv i fara. Ni kanske är modigare än mig och har en starkare tillit till Gud än mig, men det andra av de här två scenarierna, det skrämmer mig. Och egentligen borde det vara tvärtom. Inte för att man inte ska sträva efter ett bra liv, men ett bra liv utan Gud betyder ingenting i slutändan. Jag och min familj, vi har bott i länder där det finns mycket ondska, där det finns människor som vill andra människor väldigt, väldigt illa. Där det finns gerillagrupper och paramilitärer och drogbaroner och där kristna sociala ledare mördas. Så när jag säger att det skrämmer mig så är det inte bara tanken som skrämmer mig, utan jag har sett den här ondskan med mina egna ögon. Och många av er som har bott i andra länder eller varit missionärer till andra länder, ni vet precis vad jag pratar om. Rahab hade ingen anledning att berömma sig. Rahab hade ingen anledning att sitta vid sidlinjen. Och Rahab hade ingen anledning att fly. Jag kommer ihåg, jag läste för 5-6 år sedan om en familj som bodde på västkusten i USA. Och de hade beslutat sig för att lämna landet. De var övertygade om att Guds dom skulle falla över landet. Väldigt, väldigt snart. De såg andlig förruttnelse omkring sig. De såg så pass mycket ondska i landet att de var övertygade att Guds dom är nära. Han kommer att förgöra det här landet. Så de lämnade. De flydde. Rahab, hon flydde inte. Och desto mer jag tänker på det här och desto mer jag läser om henne, desto mer har jag insett hur modig hon var. Rahab säger till spionerna i vers 8 att jag vet att Herren har gett er det här landet. Rahab vet att detta inte innebär en fredlig transaktion med påskrivna kontrakt och att en fredlig flytt. Nej. Hon vet att Herren har sänt israeliterna för att förgöra de ondskefulla invånarna. Idag för oss låter det här fruktansvärt. Och det är fruktansvärt. Men vi kan se hur Bibeln beskriver det som nödvändigt. Vi kan läsa om det i 5 Mosebok kapitel 9. I kananiternas ondska och illvilja hade nått sitt klimax. Och Gud sa att nu är det nog. Och vad är det för ondska och illvilja? Det är sexuell vårdlöshet, girighet, orättvisa, mord, naturdyrkan, avgudadyrkan. Avgudadyrkan av sådana avgudar som är helt och hållet utan moral. Avgudar som krävde att mammor och pappor skulle bränna sina barn levande i hängivelse till dem. Ondska och illvilja som behövdes bestraffas. När Rahab kommer till tro så öppnas hennes ögon för den här ondskan. Hon ser ondskan runt omkring sig. Hon förstår att Herren kommer göra någonting åt det här. Den här familjen som jag läste om för 5-6 år sedan som flydde från sitt land, de gissar bara. De tror Guds dom kommer komma. Men Rahab, hon visste. Hon visste att Guds dom kommer komma över Jeriko och hon stannade ändå. Att leva troget i ett trolöst land innebär att du vet att Gud står bakom dig vad som än händer. Tänk på vad hon kunde ha gjort när de här männen kom till henne och letade efter spionerna. Hon kunde ha klättrat ut genom fönstret med spionerna. Och jag vet inte hur lång tid som passerar mellan Josua kapitel 2 och Josua kapitel 6. Men när israeliterna kommer så har hon ju bundit det här röda snöret i fönstret. Ganska likt vad israeliterna gjorde med påskalammerna i andra Mosebok. Med blodet på dörrposterna. Och jag försöker sätta mig in i Rahabs situation. När israeliterna marscherar runt Jeriko den första dagen. Hon tittar ut genom fönstret och hon ser tusentals och åter tusentals israeliter marschera. Hon ser arken och hon ser prästerna i spetsen med sina bagghorn. Känner hon rädsla? Känner hon hopp? Vad tänker resten av invånarna i Jeriko? Israeliterna marscherar ett varv och sen ingenting. Nästa dag händer samma sak. Och igen, och igen, och igen. 6 gånger marscherar israeliterna runt Jeriko en enda gång. Vad kommer att hända? När ska de attackera? Kan de ta sig igenom våra starka murar? Den 7:e dagen kommer israeliterna och marscherar runt staden 7 gånger. Och sen hör de plötsligt hur prästerna blåser i sina bagghorn och israeliterna börjar skrika. Murarna rasar, israeliterna attackerar. bränner, plundrar och dödar. Det råder total panik. Vad tänker Rahabs familj som befinner sig hos henne? De måste vara rädda för sina liv. De kanske säger till Rahab, vi måste gå. Vi måste ge oss av, vi måste ta oss till säkerhet, vi måste fly. Men Rahab vet att Gud står bakom henne. Och Gud räddade dem. Att leva troget i troendes land innebär att stanna där Gud har satt dig. Oavsett vad som händer. Vad gör Rahab? Hon samlar sin familj. Hon säger till dem att Guds dom har gått förbi oss. Den har passerat över oss. Han har visat oss nåd. Han har räddat oss. Och det är precis vad du och jag ska göra. Vi ska samla folk runt omkring oss och säga att Guds dom har passerat över oss. Om vi tror på Herren och förlitar oss på Jesus. Jesus, Guds felfria lamm. Jag vet inte om vi kommer att leva när det händer, men basunen kommer att ljuda. Och Messias kommer att komma tillbaka. Alla kommer att skaka av skräck. Alla, förutom det som är täckta av lammets blod. Vi vet att vi är räddade. Gud har lovat oss det och förseglat det löftet med sin egna sons liv. Så låt oss förlita oss på det löftet. Låt oss samlas och stanna. Lever du troget i ett trolöst land? Det gjorde Rahab. Och innan hon visste ordet av det så var hon på väg till löfteslandet. Där är hon omgiven av en ny familj, en familj som inte dömer henne för hennes förflutna. Vi kan faktiskt läsa i Bibeln att hon till och med gifte sig med en av Guds folk, en israelit, och att hon fick ett barn och hans namn var Boas. Och Boas, det var kung Davids gammelfarfar. Här kan vi titta på en släkttavla och där ser vi faktiskt fyra av de fem kvinnorna som är i Jesus släkttavla. Tamar, Rahab, Rut och Batseba. Det här är min uppmaning idag. Stilla dig i säkerheten som Gud har givit dig i Jesus. Var en del av hans vågade befallning. Och beröm den Gud som älskar dig så pass mycket att han gav sin enfödde son för dig. Lev troget i ett trolöst land. Låt oss be. Himmelske fader, det här är en vild historia och det är skrämmande att vi är omgivna av så mycket förvirring och avgudadyrkan. Så vi behöver din hjälp. Vi behöver klarhet i dig så att vi kan berömma dig. Klarhet att gå vidare i befallningen. Och vi behöver ditt mod så att vi kan stanna på platsen där du satt oss. Så att vi vet att du står bakom oss och skyddar oss. Kan du göra det genom din heliga ande när vi påbörjar en ny vecka här? Tack för att vi inte har någon anledning att berömma oss själva. Tack att vi inte har någon anledning att sitta vid sidlinjen. Och tack att vi inte har någon anledning att fly. Vi ber i Jesu underbara namn. Amen.
Gud, hör min bön igen. Lär mig ödmjukhet så jag kan likna dig ännu mer konkret. Guds ande, låt ditt ljus få du Gud som älskar hjärtats brutenhet. Du är det svagas värld och du tvättar trötta fötter. Du läker forma mig, du som är hög mjukhetens konung. Allt jag har är ditt. Du Gud som älskar hjärtats brutenhet, du är det svar.
Vi öppnar förbönsplatsen här framme nu. Och du som är förberedare får gärna ta plats. Det finns möjlighet för dig att kunna komma fram och få personlig förbön. Ta ett ytterligare beslut i ditt liv också. Om du känner att det är idag som vi ska göra. Du kan få komma fram och skriva ner din bön också. Och vi tar med dig i avslutningen. Eller om du är tacksam för någonting, vi skriver ner det och tackar Gud för det. Det finns ju även möjlighet att tända ljus här framme också. Antingen för dig själv eller för någon annan och be en bön för det. Det finns också möjlighet att få bli smord med olja också. Korsets tecken i din panna. Och vi ber för helande idag och vi ber för kraften att den ska komma igen. Och vi är här tillsammans. Vi är här tillsammans. Det här är ingenting vi klarar av själva. Utan det här är vi som församling. Vi innesluter varandra i bön och tacksägelse. Även för dig som är med på radio också. Vi ber för dig och vi är tillsammans just nu. Vi sjunger några mer lovsånger tillsammans. Tack för att ni stämmer in. Min röst är inte som den ska vara idag. Så tacksam för sången. Men vi kan stå upp tillsammans och ge möjlighet för de som vill gå fram att göra det.
Din till. Din nåd är allt jag behöver. Din nåd är allt jag behöver. Din nåd är allt jag behöver. I Kristi kraft vill jag släppa mitt försvar. I Kristi kraft vill jag släppa mitt försvar. Lägga ner mitt allt tills det bara är du kvar. I min svaghet och visar du för mig att styrkan som jag har kommer ifrån dig. Din nåd är allt jag. kraft vill jag släppa mitt försvar. Lägga ner mitt allt tills det bara är du kvar. I min svaghet och visar du för mig att styrkan som jag har kommer ifrån dig.
Vi sjunger halleluja tillsammans.
Halleluja. Jag är omfamnad av din nåd. Jag är omfamnad av din nåd. För din nåd är allt jag behöver. Din nåd är allt jag behöver. Din nåd. Din nåd är allt jag behöver.
Tack Jesus. Halleluja.
Halleluja. Jesus, tack Herre. Tack för den du är. Tack för det du har gjort och du gör än idag, Jesus. Tack för din vägledning, Jesus. Och tack för att du vill alla människor väl, Jesus. Gud, hjälp oss att få se våra människor, medmänniskor, Jesus. Där vi befinner oss. I skolan, i hemmet, i grannarna, Ica. Ja, vart vi än är, Jesus, på jobbet här. Gud, hjälp oss att se människor, Jesus. Också det här enkla med, hur är det? Hur har du det? Ska vi ta en kaffe ihop? Jesus, kom och led oss, Jesus. Låt oss få vara vittnesbörd för någonting annat, Jesus. Tack för att du alltid finns där, Jesus. Tack för att du alltid fyller på, Jesus. Och det finns alltid steg att ta med dig här. Hela livet, Jesus. Hela livet. Åh, tack Jesus. Halleluja.
Det är min längtan att ära dig av hela hjärtat. Tillbe dig. Allt som är inom mig vill prisa dig. Allt jag beundrar är i dig. Ja, jag ger dig mitt liv, mitt hjärta och min själ. Jag lever helt för dig, var minut som jag har, varje andetag jag tar. Du gör ditt verk i mig. Det är min längtan att ära dig av hela hjärtat, tillbe dig. Ja, jag ger dig mitt liv, mitt hjärta och min själ. Jag lever helt för dig. Var minut som jag har, varje andetag jag tar. Ja, jag ger dig mitt liv, mitt hjärta och min själ. Jag lever helt för dig, var minut som jag har, varje andetag jag tar. Gud, gör ditt verk i mig.
Tack, kära Jesus.
Så jag vill bara säga tack till alla som har gjort den här gudstjänsten möjlig. Och framförallt tack till er som har kommit hit och ni som lyssnar via närradion. För utan er så skulle det inte bli mycket av en gudstjänst. Jag skulle ha stått här själv, pratat i ett tomt rum, pratat ut i eten där ingen lyssnar. Och det hade inte gjort mycket skillnad. Så tack för att ni har kommit och tack för att ni lyssnar. Vi ska lyssna till en sista lovsång av Simon. Sen kommer det ges tillfälle här att komma upp och dela om man så vill. Så jag tänker bara be en bön över oss innan vi säger farväl till radiolyssnarna. Herre, vi tackar dig för den här fina underbara stunden vi har fått ha här tillsammans. Tackar dig för din närvaro. Vi tackar dig att du känner oss. Du känner varenda en av oss. Innan vi blev till i moderslivet. Du vet varenda fiber i vår kropp. Varenda sträng av DNA känner du. Varenda sträng av DNA har du gjort, Herre. Så du vet också våra böner. Vi lyfter upp våra böner till dig, Herre. Alla böner som finns i hjärtana här. Av folket som är närvarande och även de som lyssnar via radion, Herre. Vi ber att din vilja ska ske, inte våran vilja, din vilja, Herre. Låt den ske på jorden så som i himmelen. I Jesu namn. Amen.